Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Daniel och honom högg jag, kan man säga, när jag hade pratat, efter jag hade pratat med hans sambo Kristin, som ni har hört tidigare. För det kom nämligen fram att han också jobbade som polis. Ja, han åker iväg på en flygresa som vi nog ingen av oss varit med på. Alla där ute, oavsett om det är polis eller inte, var försiktiga och ha en trevlig lyssning. 13-10-10-70 kom. Hjärtligt välkommen till Snutsnack, Daniel.
Hej, trevligt att få vara här.
Ja. Du är sambo med en tidigare gäst, nämligen Kristin.
Stämmer mycket bra.
Jag kom hem till er för att prata med Kristin, så tänkte jag, du jobbar också som polis, så nu har jag dig framför mig.
Ja, det
så kan det gå.
Det är trevligt, man ska en polis får aldrig tveka att slå till.
Så. Nej, men precis, jättetrevligt. Så jag vet att ni träffades i Sundsvall, stämmer det?
Ja, det stämmer. Ja. Vi jobbade på samma ställe, olika funktioner, men vi jobbade på samma station där.
Men hur är det att vara ihop två poliser? Ja. Får man inte noga polissnack?
Jag vet inte. Jo, men vi pratar nog väldigt, vad ska man säga, avpersonifierat hemma, att det här hände och det här hände och så här tänkte jag. Och jag har ju varit rollen som FU-ledare och har ibland våndats över, skulle jag ha gjort si eller så, eller slå i lagböckerna. Och då Kristin var ett bra stöd. Och
FU-ledare betyder för de som inte är poliser förundersökningsledare.
Ja, förundersökningsledare.
Man leder förundersökningen.
Ja. Ja. Så vi har nog haft ett stort utbyte.
Men jag kan tänka mig faktiskt också, jag raljerade lite där, men jag kan tänka mig också att det är en väldigt fördel att kanske ha en sambo som är polis, för att vad man kan gå igenom och hur man kan reagera och så vidare.
Ja, men du har helt rätt där, och det är ju det där, man behöver inte förklara att jag kommer inte hem till jobbet.
Nej.
Det kan ta tid.
Mm.
Och det är allvarliga saker. Då vet jag liksom, och tassar någon in klockan 6 på morgon, då vet man att nu har det varit tufft, sov, kom tillbaka sen. Det lilla du kan säga med beaktande av sekretess, så gör det gärna liksom, ungefär åt vilket håll, för att man är ju intresserad. Men,
ja,
men det underlättar ju. Det blir nog väldigt mycket prat. Men jag upplever det är bara positivt.
Mm.
För vi förstår ju varandra.
Mm.
Har lite olika intressen inom det här yrket. Men,
men det kanske är väl så.
Ja.
Så att ni så här, konkurrerar om samma tjänster.
Nej. Det är helt olika, för olika intressen och områden.
För vad jobbar du med idag?
Idag är jag stationsbefäl på gränspolisen på Arlanda.
Sen
en tid tillbaka.
Och vad är gränspolisen satt att göra?
Gränspolisen överlag är ju satt att göra egentligen tre saker i Sverige. Det är ju att kontrollera yttre gräns, ha hand om verkställigheter, alltså sådana som har fått klara beslut och ska verkställas.
Mm.
Och det är ju polisens roll i första hand att sköta sina egna verkställigheter, sina egna avvisningsbeslut, men även sådana som Migrationsverket inte kan få verkställda på grund av att tvång måste behövas. Där är ju gränspolisen inblandad. Sen har gränspolisen också den inre utlänningskontrollen en stor del. Och i vissa, ja, som i Stockholmsregionen, så har man ju spanenheter också.
Mm.
Spana mot illegal arbetskraft och med mera.
Mm.
Men egentligen inre utlänningskontroll, verkställigheter och yttre gräns som gränspolisen i Sverige sköter.
Det här är jätteintressant, för det här är ju någonting som inte pratar så mycket om när det gäller polisarbete, om man läser tidningarna och sånt där, utan kanske mer i politiken just nu, man pratar om avvisningar och sånt. Men om vi backar bandet, nu har du precis förklarat för mig då vad gränspolisen är satt att göra, men om vi backar bandet till innan du började jobba som polis, hade du kunnat föreställa att du skulle sitta och prata om sånt här?
Aldrig. Jag minns, jag försöker tänka tillbaka. Under polisutbildningen så var det ju väldigt lite om sånt här, och jag kommer ihåg, man läste lite utlänningslag, jag fattade ingenting. Innan i mitt tidigare liv, då var det ju väldigt, det jag minns, jag är musiker och musiklärare sedan innan, och det kan jag nog påstå med årsperspektiv att den falangen kanske hade en syn på det här att, och som jag också tyckte, jag tyckte nog att ja, men det här var, man läste rubriker om att flyktingar utvisas, flyktingar låses in, och jag levde också med den föreställningen tills jag började inom gränspolisen. Mm. Då vet jag ju att en flykting aldrig utvisas, utan det är en konventionsstatus och då får du uppehållstillstånd. Mm. Det vi har lärt oss med åren tycker jag, och det där jag tycker media ändå har varit bra, det är att undervisa folket att vad är vad? Mm. Vad är en flykting? Och mycket har ju blossat upp sedan 2015 med nomenklaturan. Vem är skyddsbehövande? Vem är flykting? Vad är ett förvar? Vem utvisas? Vem verkställs? Vad gör Migrationsverket? Vad gör polisen? Allt sånt där tycker jag har blivit tydligare. För när jag började inom gränspolisen, då var man ju paria i stort sett.
Just det.
Det var jättesvårt, och de som jobbade innan sa att det här är, varför vill du hit i stort sett? Varför? Jag började i Sundsvall. Är du, alltså det här är ju, det är ingen framtid. Idag är det en framtid. Och vi är stolta över vår uppgift. Ja. Som jag tycker också allmänheten börjar förstå, att vi är inga onda geheime statspolizei som kommer tidigt om morgonen. Och nu citerar jag en artikel för många år sedan i en landsortstidning som faktiskt använde det avskyvärda epitetet på oss.
Just det.
Som jag än idag blir så förbenad på. Man jämställer oss med...
Det låter helt bisarrt. Men jag tänkte jag skulle backa bandet lite grann, för det säger någonting spännande här, och vi ska komma tillbaks till ditt jobb på Arlanda. Men om jag förstår det rätt, så har du alltså gått från att vara musiklärare till att jobba med det du gör idag.
Så ja.
Fanns det någon... Vad var drömmen egentligen, att bli musiklärare eller polis?
Jag vet inte. Det är att bli musiklärare var nog minsta motståndets lag. Eftersom jag växte upp i en musikalisk miljö. Och det var nog först när jag hade blivit musiklärare jag började fundera på vad vill jag egentligen bli.
Okay.
Det här gick av bara farten. Och då hade jag ju då en kollega som drog iväg mig, övertalade mig att gå på en rekryteringsträff i Sundsvall. Nej, jag vägrade, men han var enveten.
Han ville bli polis, eller?
Ja, han ville bli polis. Mm. Och jag följer med. Jag är polis idag.
Inte han?
Han är mycket... Nu har jag inte haft kontakt med han på några år. Men mig vetligen, han är en fullkomligt mycket bra lärare fortfarande. Och musiker. Och jag sitter i polisen. Inom polisen.
Så han drog med dig på någonting som du egentligen inte hade planerat?
Nej, jag hade inte planerat alls. Jag var med som förkläde. Men när jag satt där, då de som höll det här i Sundsvall, sedermera kollegor till både Kristina och mig, de var så förbannat bra, ursäkta språket, men att sälja in yrket.
Just det.
Så jag tänkte att, men oj, jag måste ju söka. Men man fick också klart för sig att det var svårt.
Mm.
Men jag gjorde test efter test efter test. Och till slut när det brevet kom efter 7-8 månader att du var antagen, då började jag fundera, ja, men nu måste jag ju gå. Nu måste jag ju gå och börja det då.
Men tvekade du lite grann, eller?
Ja, faktiskt. Vill jag lämna, alltså plugga 4 år med studielån.
Mm.
Jobba 3.
Mm.
Jag tror min omgivning sa det är väldigt dålig utdelning, Daniel. Plugga 4, 3 och nu ska du plugga igen. Jag vet... Och min mor lyssnar på det här, då hoppas jag hon tar det bra. Men jag minns att jag berättade för henne att jag kommer in på polishögskolan, ska bli polis. Åh nej, sa hon.
Vad är det spontana? Men det tror jag är en sund moders instinkt.
Ja.
För man vet ju ibland vad poliser kan locka ut för.
Jag ångrar mig inte en dag.
Är det så?
Det är så. Visst har jag tvekat och jag har varit tjänstledig 2 omgångar. Men jag är tillbaka. Jag älskar mitt yrke.
Nej, varför? Jag menar, om du älskar ditt yrke, varför lämnar du det för någonting annat?
Det är nog att man blir hemmablind.
Ja.
Jag kände i 2 gånger att jag började bli less. Man klagar. Många gånger med all rätta.
Mm.
Men det är inte förrän jag hoppar över gärdsgården så ser jag att gräset är inte grönare på andra sidan. Och börjar uppskatta uppskatta polisyrket än mer. Och det visste jag nog när jag gav mig. Det fanns många andra orsaker också. Det är rent egoistiska orsaker att till exempel få möjlighet att vara på Migrationsverket, att lära sig mer om utlänningsrätten och det där. Men samtidigt att se, oj, vilket bra yrke jag har.
Mm.
Det finns brister definitivt som vi måste jobba med. Arbetstider och lön och hela faderullan. Men jag älskar mitt yrke och det är svårt. Och
men vad var det du saknade mest då? Vad var det du saknade när du hade hoppat över staketet här och var på Migrationsverket till exempel? Vad var det de inte hade? Vad var det de saknade? Som
ja, alltså, jag ska ju vara helt ärlig. Jag kände mig naken över en natt. Jag minns samma dag som jag skulle börja på Migrationsverket så står jag på pendeln till Upplands Väsby och ska byta till Märsta. Då utbryter ett bråk på perrongen.
Mm.
Och ingen rycker ut. Det slåss hejvilt, ungdomar. Och jag är civil. Första dagen civil och känner att vad kan jag göra? Ja, till slut drar ju envarshjärnan igen. Och då har två stycken personer lagt sig i det här avstyrt bråket. Jag rycker in. Det kan ha hänt att jag till och med ropade polis tills jag inser att aj, det får jag ju inte göra. Nej. Jag är ju faktiskt känsledig.
Just det.
Och backar undan och hjälper till lite sådär. Men nej, det var en obehaglig situation att vara ungefär som den här, jag tror jag sa det när jag kom hem, det låter löjligt men då får du göra det, men ungefär som Stålmannen eller den här som hade förlorat sina superkrafter över en natt.
Ja, det är kryptonit i fickan.
Ja, kryptonit i fickan. Jag var förhindrad och nu är inte jag någon som går och ingriper i vardagen, men på något vis att allt jag har lärt mig, allt jag har pluggat, all etik, moral, juridik, allt det där fick jag inte använda.
Mm.
Utan jag var som vem som helst.
Saknade du brickan?
Ja, jag saknade den. Och saknade vad den står för. Liksom det här rättssäkra våldsanvändningen. Jag älskar det juridiska, grotta i det där. Mm. Det fick jag inte använda. Mm. Nu fick andra göra det. Och det här man har pluggat hårt, alla paragrafer, allting var som att nej, det är borta. Nu ska jag få göra annat.
2003 när du fick det här brevet då, där de säger så här, men du är antagen. Så kan du ju fortfarande välja att säga nej då. Säga så här, nej, jag ska fortsätta vara musiklärare. Ja. Men då sa du ju ja.
Ja.
Och var gick du utbildningen då?
Nu ska jag se. Jag minns att jag hade valt Stockholm i första hand.
Mm.
Men där på, om jag minns rätt, på publiken tar det med nypa salt, så erbjöd en distansutbildning. Och jag bodde i Sundsvall. Gävleborg hade distans, men tillhörde Sörentorp. Mm. Så jag var en av de första som gick de här distansutbildningen. Så vi var 2 veckor på Sörentorp, 6 veckor hemma, 2 veckor. Jag tror det var 70-30 eller 80-20 i fördelning. Så att jag valde den.
Det låter spontant när jag hörde det första gången att man kunde läsa polis till polis på distans. Ja. Så tänkte jag, men vad håller de på med? Men det har ju uppenbarligen funkat. Alltså, folk har ju blivit poliser.
Jo, men det var nog där i början. Jag tror vi var andra eller tredje kullen. Och det var nog lite, vi fick hitta C till exempel. Det fanns ju AB och vi hette 04C. Mm. Och visst alla C var distansare. Och jag ville ju tro att vi var lite äldre. Jag vet, i min klass var det bara en som kom direkt ifrån skolan, tror jag. Resten var sjuksköterskor och lärare. Okay. Det är min generella uppdelning.
Okay.
Jag var lärare, jag var bygglärare. Jag är sjuksköterska, en var lärare. En var slaktare, kommer jag ihåg. Alla hade ett yrke innan.
Mm.
Och det är väl det som dras, som drog mig till det här, att använda någonting eller egenskaper som jag har lärt mig, så som jag har blivit, att på något vis högtravande kommer låta, men tjäna allmänheten, göra någonting bra, göra någonting riktigt ordentligt.
Mm. Men det gör man ju som musiklärare också.
Ja, fast jag kände nog, för mig hade det nog blivit minsta motståndets lag. Mm. Jag hade liksom halkat in på det där, jag hade hållit på att spela och så blev det bara. Men det här valde jag själv.
Just det.
Att säga ja till den där platsen, det gjorde jag själv.
Och då läste ni på distans, och sen när det var praktiska saker som man kan tänka mig, självskydd eller skytte eller övningar, då åkte ni till Sörentorp och polishögskolan.
Både där, sen hade ju liksom hemmamyndigheten lagt till extra timmar om jag minns rätt. Så vi hade väldigt mycket skytte och självskydd som i Söderhamn då, där jag gick. Mm. Och bilkörning.
Just det.
Så vi hade ju skytte otroligt mycket, självskydd varje vecka, bilkörning. Sen åkte vi ner och hade det på Sörentorp och så examinerade vi där nere.
Okej. Okay.
Så för mig var det jättebra.
Ja.
Det var...
Nej, men det låter som att det var väldigt smidigt. Alltså.
Och idag, det där utökades. Nu vet jag inte hur det är idag. Det har väl kommit tillbaka. Det hade någon peak där för 10 år sedan, tror jag. Mm. Men för mig... Jag räknar mig ändå som Sörentorpare på något vis och lider med nedläggningen.
Ja, just det. Ja. Nej, det var ju där jag gick också, ja, så det är klart. Och jag har även jobbat där som polislärare också.
Ja,
så att,
och jag var inne också en termin innan.
Men... Ja, men då går vi tillbaka till Arlanda igen, för jag tycker det är intressant med just det du pratar om den utlänningslagstiftningen och det. Och jag tänker ju tillbaka till exempel på REVA,
ja,
som ju var då, när man var lite insatt, som är då, du pratar om att ni har inre kontroller. Ja,
just det.
Ni är ju satta då, rätta mig om jag har fel, men att kontrollera också vilka som har rätt att vistas i landet och vilka som inte ska vistas i landet.
Oh ja, och den inre utlänningskontrollen går ju ut på egentligen två saker. Det handlar om att hitta personer som inte har legaliserat sin vistelse i landet.
Mm.
Det är nummer ett. Nummer två, hitta personer som har verkställbara beslut. Och då är ju lagstiftningen så att man har aldrig fått gå på etnicitet. Det vore ju rent förkastligt.
Mm.
Utan här är det ju ungefär som en narkotikabrott, att man får bygga upp en misstanke. Och för att få göra en inre utlänningskontroll så är det grundande anledning. Det betyder att det kan vara uppträdande, umgänge, tips. Och många bäckar små gör att man då får initiera en kontroll av den här personen. Och då är den personen då, den utländska medborgaren, skyldig att uppvisa att den har rätt att vara i landet. Det är vad den inre utlänningskontrollen går ut på i första skedet. Det andra är ju då det som hände med REVA, att man använder en grund som heter särskild anledning.
Mm.
Det får man använda i samband med till exempel annan brottsutredning eller trafikkontroller, kontroll av förare vid ett fordon. Då använder man den utan att bygga upp misstanke.
Vi säger att man begår ett mindre brott, säger du då? Till exempel att man plankar på tunnelbanan. Och så. Har man rätt att kontrollera då också en person om den har rätt att vistas?
Om det är i samband med annan utredning av brott, vilket det kan ju vara. Nu är inte jag expert på...
För jag tänker att oavsett vilket brott man har begått så måste man ju avkräva personen identitet för att kunna lagföra.
Ja, och då får man göra i samband med brottsutredningen. Det kan ju bli ett ordningsföreläggande. Men i samband med den så kan du göra en inre utlänningskontroll. Och det var ju det som hände då med det här REVA. Och REVA hade ju egentligen, mig vetligen, inte mycket med den inre utlänningskontrollen att göra. Utan REVA var ju ett samarbete mellan Migrationsverket, Kriminalvården och Polisen för att effektivisera verkställigheter.
Mm.
Visst, inre utlänningskontrollen var väl en del av det. Men det är vad vi pratar om idag. Att vi måste... Alla som får ja, de ska få stanna och vi ska ha bra strukturer för det. Men alla som får nej, de ska ju förpassas ut i riket så fort som möjligt och inte bli kvar.
Mm.
Det blir aldrig bra för i slutändan. Och man pratar om det skuggsamhället med mera, med mera.
Precis, ja.
Men själva REVA var ju att effektivisera då verkställigheterna.
För jag tycker att... För mig så tycker inte jag att man fick ut, för det framstod ju mer när man läste tidningar och sånt, att REVA var att polisen sprang omkring och jagade folk som såg ut att ha utländsk bakgrund och försökte kasta ut dem i Sverige.
Ja.
Att det var, men så var det ju inte.
Det, och jag läste någon, det var inte för så länge sedan, om det var någon politiker, och det här borde jag naturligtvis veta källa på eftersom jag påstår någonting, men just det där att man var inte bra då 2013 på att få stöd. Polisen stod ensam.
Mm.
Och politikerna visste inte hur man skulle förhålla sig. Idag hade det nog varit en annan sak att polisen jobbar under lagar, förordningar och föreskrifter.
Mm.
Det är det de ska göra. Och vi förutsätter att de jobbar korrekt, punkt slut. Men 2013, då blev det liksom en vad ska man säga, en velighet hos politikerna. Och det fick ju polisen lite ur balans. Och polisen skulle kunna ha svarat bättre att vi gör så här, det har det här syftet, det har stöd i den här lagen som är beslutad av riksdag. Och vi går inte alls på hudfärg, språk, nationalitet, utan vi har de här grunderna. Och vi bemöter gärna liksom i en seriös och sansad debatt. Mm. Men det här är vi ålagda att göra.
Mm. Hur mycket tycker du polisen generellt jobbar utifrån hudfärg och etnicitet och sådär?
Alltså det är liksom det jag jobbar med och jobbar med, så går vi liksom bara på det materiella. Mm. Det, här har vi då utlänningslagen eller unionskodexen vid inresa vid yttre gräns. Din historia, dina handlingar kontra det. Det är liksom formella eller materiella grunder kontra lag. Det tycker jag vi är jättebra på. Sen kanske vi har sett avarter liksom och polisen.
Absolut, det finns ju poliser som inte borde få vara poliser, det vet vi ju alla, men, och de vill vi ju bli av med. Och det har riktats, gäller ju bara att vi hittar dem så att säga.
Ja, det har riktats kritik också, men, ja. Men det tycker vi har blivit bättre på som inte var då, det att svara att vi har den här skyldigheten, vi jobbar under de här lagarna och vi har den största ambitionen att det här ska bli korrekt, men vi går inte efter det här, utan vi går efter det här. Men det tycker jag vi har blivit bättre på att förklara också. Mm. Och det var som en gammal chef jag hade i Sundsvall som blev... Och han är fortfarande jättebra. Och han var i sitt esse då. Han blev tillfrågad av en journalist. Men hur kan du utvisa flyktingar? Och Hasse sa det, jag har aldrig utvisat en flykting. Och den här journalisten... Jo, du skickar ju ut utlänningar. Ja, men nu börjar du närma dig. För en flykting... får en skyddsstatus enligt Genèvekonventionen. Det är den finaste skyddsstatus du kan få. En sån kommer vi aldrig skicka ut. Eller verkställa. Utan den får uppehållstillstånd. Men de vi verkställer, det är de som har fått prövning av Migrationsverk, av Migrationsdomstol och i vissa fall av Migrationsöverdomstol. Och ändå fått ett nej. Blir vi kallat tillbaka till Migrationsverket och sagt att nu har vi fått staten Sveriges all prövning. Och nu har du 4 veckor på dig att lämna landet frivilligt. Säger man då nej eller går under jorden, då blir det gränspolisens fall.
Just det.
Och då har vi tvångsmedel, men då har det gått hela kedjan. Och det förklarade han för den här journalisten. Så okej, nu börjar jag förstå. Finns det inga flyktingar vi sätter i förvar? Mm. Flyktingar får uppehållstillstånd enligt Genèvekonventionen 1951. Resedokument. Och blir man inte flykting så kan det bli alternativt skyddsbehövande och få främlingspass. Men de gränspolisen jobbar med, det är de som har fått sin prövning. Men som inte har nått fram. Det räcker inte.
Nej.
Eller de som inte har legaliserat sin vistelse på korrekt sätt här. Och det kan vara de arbetar illegalt. Eller man är här liksom ändå. Mm. Eller man har en annan agenda.
Just det. Men vad händer om vi kan ta ett praktiskt exempel? Vi säger att en polispatrull... av någon anledning kan vara på en trafikolycka eller någonting, ja. Och sen så ska de ta identitet, hitta en person som visar sig ha ett utvisningsbeslut som ligger.
Just det.
Det är klart.
Jajamän.
Vad händer då med den personen? Hur går man tillväga då så att säga?
Oh, det där är ju det finns några modeller och hur vi har gjort i landet här skiljer sig lite. Jag kan ju tala för vår region Stockholm då.
Mm.
Då är ju på jourtid stationsbefälet på Arlanda, den som har det föredragningsansvaret att samla ihop information och sen att väcka jourhavande beslutsfattare.
Är det polischef i det här fallet då?
Nej, i Stockholm är det ett gäng poliser och jurister som jobbar i dagtid inne på Kungsholmen och så sen har en beredskap. Så vi på Arlanda då talar med patrullen i Flemingsberg eller Västberg eller Solna. Och så ser vi vad har vi och värderar informationen och gör en föredragning för beslutsfattare. Men då kan det vara att har man ett utvisningsbeslut som har vunnit laga kraft, det här beslutet är överlämnat till polisen, gränspolisen, på grund av att antingen att personen vägrar följa beslutet och sitter, jag brukar säga skämtsamt, raljerande med armarna i kors men vi vet vart den är. Eller så har den varit avviken och efterlyst och nu har vi hittat den. Ofta så omhändertar man den personen då enligt PL11.
Mm. Polislagen?
Ja, polislagen. Och så ringer man stationsbefälet på Arlanda och berättar att vi har den här och den här. Den har inget pass. Behöver en visum? Ja, det är... Man kan ta en viseringspliktigt ett land, en iransk medborgare.
Mm.
Den ska ha visum, den har inget visum. Då är det ju en avvisningsgrund. Och kan också vara en förvarsgrund att den faktiskt ska hållas inlåst till dess att beslutet ska verkställas.
Eftersom man annars då misstänker eller antar att personen kommer att gömma sig i landet.
Så kan det vara. Och i det första fallet som du berättade, då finns det ju ett beslut. Så då ser vi, finns det en avvikande risk? Migrationsverket har fattat sitt beslut. Vi ser, finns det en avvikande risk för ett förvar? Och så värderar vi det. Och anser vi att det finns där, då väcker vi jourhavande beslutsfattare. Och nu talar jag om jourtid.
Mm.
Är det en, vad ska man säga, nyupptäckt som inte har legaliserat sin vistelse? Finns inte någonstans, men har inte något visum, kanske inte en giltig handling, ja då får vi börja då fundera på att avvisa den här personen. Så i det första fallet då får vi ett serverat beslut av Migrationsverket. I det andra fallet då får vi själv fatta avvisningsbeslutet och sen eventuellt förvarsbeslutet. Mm. Så då sitter vi idag, jag och mina glada kollegor, med utlänningslagen och praxis och ser, finns det grund? Och vi vill ju naturligtvis inte att någon ska vara frihetsberövad en minut längre, men behövligt. Det ska inte en person vara. Samtidigt så ska vi ju liksom inte släppa någon som det finns grund för heller.
Nej.
Men vi har några timmar på oss.
Mm.
Och sammanställa, och så väcker vi beslutsfattaren. Men som stationsbefäl på Arlanda så har jag också mandat att vid yttre gräns neka folk inresa och avvisa.
Okej, man inte, så att man inte ens släpper in dem i landet?
Ja,
så
att säga. Att man inte uppfyller inresevillkoren. Till exempel om du kommer från Kiev eller Peking utan medel för din planerade vistelse. Eller
just
återresa.
Det, en sån klassiker
ja,
som man själv har när man måste åka till vissa länder.
Så att ett på Arlanda har vi då föredragningar från hela regionen. Man påträffar vid inre utlänningskontroll. Sen har vi också yttre gräns, det som sker när flighterna kommer in.
Mm.
Och så har vi viss efterledning också av brott som sker på Arlanda. Så det är en polisiär, fantastisk plats.
Men vad händer? Flygplatser, ja, men man kan ha, ja men det finns någonting fantastiskt med flygplatser. Folk är liksom verkligen på väg hem eller på väg långt bort, väldigt långt bort.
Ja.
Men jag tänker, du berättade att någon kommer då med ett flyg någonstans ifrån och man kollar pass och så, och sen har du pengarna. Mm. Kan inte, tar man den personen åt sidan och håller ett kort förhör då?
Ja,
lite,
i stort sett. Man kommer ju till first line som man säger. Det är passkontrollanterna, gränskontrolltjänstemännen.
Just det.
Får de, vad ska man säga, känningar om att det här det är något som inte stämmer, då får personen sätta sig ner åt sidan. Och så kommer second line, våra eminenta utredare.
Mm.
Och så tar man personen avsides, oftast till ett förhörsrum. Och det kan personen hållas några timmar där man utreder då, om den uppfyller inresevillkoren.
För jag har sett det här, Border Police Australia.
Ja, jag brukar säga att...
Det är precis så.
Ja, destintill i alla fall. Vi har ingen fruktkontroll.
Men, nej, precis.
Men det påminner lite grann faktiskt. Och vi förhör personen, intervjuar personen om intentionerna. Alltså, oftast är det ju ett syfte. Man har pass, man har visum, man har pengar. Men sen är det syftet också.
Mm. Så man kan ryka på syftet
också?
Ja,
man kan ryka på syftet. Och det har vi stöd då i, jag brukar säga när man pratar om det här, den federala lagstiftningen. Vi har ju EU-förordningar idag.
Mm.
Och då har vi ju en EU-kodex, en unionskodex, gränskodex som gäller för hela Schengenområdet.
Mm.
Samma kodex i Madrid, i Berlin, som på Arlanda. Att du ska uppfylla vissa inresevillkor. Och syftet är en sån bit. Till exempel att jag ska turista i Sverige.
Mm.
Men du har, hur länge? Ja, men 3 veckor. Okej, 3 veckor. Men du har packning. Ingen packning. Nej, ingen packning. Och så sen kan man förhöra djupare och arbete. Har du arbete? Jag har inte arbete. Och så kanske vi upptäcker att den här kan ju finnas i nämnd i att den har betalat skatt i Sverige. Mm. Aha. Och då kan man ju då ställa sig frågan, det är det korrekta syftet turism eller jobb? Mm. Och har du arbetstillstånd? Nej. Då kan man ju falla på ett syfte enligt unionskodexen och inte få passera yttre gräns. Och då nekar man inresa och avvisar dem.
Och då får de ta vändande flyg?
Ja, närmaste flyg tillbaka. Och då hålls man då vid gränslinjen. Man släpps inte över. Man får vänta i transit. Så du är inte frihetsberövad, men du får inte resa in över Schengengräns, utan du får vänta i transit och sen leder vi tillbaka dem till flyget.
Rent, det här är en jättekorkad fråga kanske, men hur blir det då med biljetten här? Om de har redan, är det svenska staten som...
Ja, så kan det vara. Mm. Och när det är syfte, då har vi inte något stöd idag att lasta flygbolagen. Nej. Generellt. Men tar flygbolagen hit folk utan, vad ska man säga, giltigt tillstånd, då kan man ett bli ålagd att, ja, men naturligtvis bekosta återresan. Mm. Men sen finns det också något som heter special fee, att de får alltså vite, flygbolagen. Mm. Och det är upp till 46 000 kronor per person. Att man faktiskt har tagit hit till Schengenområdet någon som inte har...
Att de inte har gjort sin kontroll, ja, så att säga.
Och checkat in någon som kanske inte har giltigt visum.
Just det.
Men när vi bedömer syfte så har ju flygbolagen svårt att bedöma det, utan det är ju då vid gränslinjen, utredarna.
Ja, jag förstår. Den kan vara svår för dem. Ja.
Och då kommer man till mig och har en föredragning att vi har fått fram det här under intervjun. Och föredragande då, det är ju tvåpartsbeslut här. Föredragande har en aning om vad den vill ha för beslut. Och jag då ska ju vara juridiskt ansvarig. Mm. Och när jag skriver på beslutet, då är ansvaret mitt. Utredaren gör sitt jobb. Men fattar jag fel beslut, då är det mitt fel.
Mm. Så ganska stora beslut, ja, att skriva under där ändå då?
Oh ja, och absolut. Och man vill, vi ska ju inte hindra folk som har rätt. Nej, vi ska ju folk som, alltså hindra, alltså neka folk som inte har. Men det där är ju en, ja, det är stora bedömningar.
Ja, jag förstår det. Intressant. Fortfarande lite krångligt i mitt huvud. men intressant. Jag förstår att det är intressant på Arlanda av andra anledningar än att bara åka mot Thailand.
Ja, det är det. Verkligen.
Men jag har ju bett dig också tänka på en historia som som kanske har fastnat inuti dig.
Oh ja, och den har med det här jobbet att göra. För innan jag började på Arlanda så var jag på NOA, på gränspolissektionen. Mm. Och det är på en grupp som heter ambassadsamordningen. Som i stort sett har till uppgift att ordna resehandlingar för verkställighetsresor. Det betyder att när regionerna vill ha ut en reshandling för någon person som ska verkställas, då skickar man en begäran till ambassadsamordningen. Ambassadsamordningen sen har kontakt med respektive ambassad.
Just det.
Men vi hjälpte också då till, det här är 3 år sedan, vid gemensamma återvändande operationer. Och det är så här att EU har så kallade JRO-er, Joint Return Operations. Mm. Där man samlar folk och återvänder.
Som ska till samma plats. Ja.
Och har man inte det, som finns det NRO-er, nationella återvändande operationer också. Och just det här var till Afghanistan. Och det blev ingen JRO. Det tror jag man kör idag. Men det här blev nationell. Så att,
och vad är egentligen skillnaden där då? För jag förstår inte skillnaden.
Ja, det är lite om jag förstår det, lite finansiering. Och att vi inte mellanlandar någonstans på kontinenten och ta upp mer folk.
Vi har en
här i Stockholm och var någon annan intresserad så fick man väl hoppa på. Men här körde vi själva då. Mina kollegor på en annan grupp planerade den här väldigt bra och jag var ansvarig för dokument och viss del urval av klienter.
Så alla de här dokumenten från ambassaden,
ja,
folk då hade rätt att komma in i...
I Afghanistan.
Afghanistan, ja. Just det.
Och jag var, skulle flyga med då första gången till Afghanistan som dokumentansvarig. Och det var inte populärt att komma hem till Kristin och säga hej, du, jag ska till Kabul. Det är ju... Jag tänkte på det, nog den enda resa som jag har känt att jag kunde räkna med beskjutning eller liksom något farligt. Det är ingen... Det är en oroshärd. Och det var mycket jobb sena kvällar. Sonen var liten, Kristin drog ett jättelass fram och tillbaka till ambassaden och vi fick med 10, 12, 13 personer, jag kommer inte ihåg idag. Men några var verkställigheter från Migrationsverket som inte hade lämnat i enlighet med deras beslut utan lämnas över till polis. Men 3 eller 4 var brottsutvisade. Alltså begått grova brott i Sverige och skulle med på samma flight.
Just det.
Och vi startade sent ifrån Arlanda. Jag hade handlingarna, jag hade dubbelkolla allting. Men vi är ju civilklädda. Jag är förvisso polis. Och jag hade några polisiära kollegor. Bevakningen sköttes av kriminalvården.
Mm.
Jättestort manskap. Som bevakade varje klient. Jag tror vi var 12 eller 13 den resan. Stiger upp över Asien. Tidigt på morgon.
Hur är den här resan jämfört med när du har flugit liksom ja. Med familjen eller någonting? Hur?
Ja, den är på helspänn. Ett, jag tänker, måtte jag inte glömma någonting. Och måtte det gå bra, måtte alla hålla sig lugna. Mm. Jag förstår att det är uppslitande. Och det var det också, men det var förhållandevis lugnt i kabinen. Solen går upp över Hindukush. Och så börjar ju Afghanistan tona upp sig tidigt på morgonen. Vi skulle landa vid 7. Och pulsen har ju varit igång i 7 veckors tid. Och man går in för landning. Och man har ju sett filmer, eller man, jag har ju sett filmer, krigsfilmer från Afghanistan. Vi har ju sett Rambo, va? Man skjuter ifrån bergen. Och nu sitter jag själv vid inflygning på de här bergen. Liksom, man tänker att måtte jag inte se en rökpuff, måtte det gå bra, måtte flygplanet hålla och så landar vi. Och få taxa en bra bit. Och nu tänker jag, nu är det bara att möta delegationen, jag och kollegorna, prata och överlämna en och en. Öppna och ingen var där.
Är det tänkt att ni ska då lämna, möta upp en delegation som tar hand om och sen vända där direkt taxa ut?
Så fort som möjligt, så fort som möjligt.
Okej. Men ingen är där?
Nej. Det kommer 2 afghanska poliser som undrar vilka vi är i stort sett. Och nu vet jag att allt har skötts via diplomatiska kanaler. De ska veta att vi är där. Det är kallt, det är 7 afghansk tid. Jag sätter ner fötterna, fryser lite och nej, de har ingen aning. Och jag frågar med kollegor som har varit där, men det brukar vara så här. Det ordnar sig. Efter säkert 1,5 timmes väntan så kommer en delegation. Och det blir lite tolken pratar, det blir ordväxling, lite missförstånd. Men okej, vi ska få ta ut en och en. Jag ska få visa dokumenten. Och i de här fallen kan det ju bli förhandling också. De behöver ju inte acceptera. Jag hade inte bara pass med mig från ambassaden, utan vissa fick man inte pass på, utan de hade kanske ett gammalt körkort. Eller...
Just det.
Men det Migrationsverket hade bedömt att de är från Afghanistan, beslutet är. Men här då ska jag då förhandla med hjälp av tolk och vara beredd.
Just det.
Men det gick bra och de körde fram en buss och jag tror vi hade tagit ut den tredje personen som vägrar och sätter sig ner. Och,
är det en av dem som är utvisade på grund av brott? Eller är det en av dem som,
nej, jag tror att det är en som ska verkställas med Migrationsverkets beslut.
Mm.
Men jag tror, vill minnas, att någon av de brottsutvisade redan var uttagen och satt i bussen som inte var låst. Dörrarna var öppen.
Mm.
Och kriminalvården får klartecken. Så som jag uppfattar det, här är ju från min aspekt, jag står på plattan, att bära ner honom. Och de gör det så professionellt, men då är det någon i den afghanska delegationen som jag sen får reda på är från inrikesministeriet, eller migrationsministeriet någonting, som blir tvärförbannad och börjar vifta med armarna. Vilket gör att alla kommer igång. Folk börjar trycka på utifrån planet och så som jag minns det rusar man utifrån bussen och plötsligt är det bara kalabalik där på plattan.
Oj.
En lägger sig, drar av sig tröjan, skjortan lägger sig och börjar slå under planet. Afghanska polisen som då är 3-4 till antalet står helt panikslagen. Folk börjar jaga kriminalvårdare och slå. Jag vet att tolken får fly. Mm-hmm. Hals över huvud och freda sig. En drar av sig tröjan och gör en tjurrusning mot mig. Jag står alltså med 13 dokument och dokumentväska. Jag tänkte att den får inte tappas.
Det tyckte du var det viktigaste.
Ja, jag tänkte det. Och vad har man lärt sig? Bågspännare. Så att jag gör mig beredd. Och då viker han av för att se någon annan han börjar slå. Mm-hmm. Fullständigt kalabalik. Och så ropar någon från kriminalvården att vi måste hålla flyget. Och då blir det ungefär som man har sett Secret Service. Radar upp sig och försöker liksom att, så att de inte kan rusa ombord igen.
Just det.
Jag ser kabinpersonalen och piloten låser in sig i cockpiten. Man gör tjurrusningar. Jag står någonstans i bakgrunden. Kriminalvården och andra kollegor motar. Det är fullkomligt slagsmål. Det där håller på i 20-30 minuter.
Oj.
Och någonstans där känner jag att jag är livrädd.
Mm.
Jag är fullkomligt livrädd. Fast jag fungerar. Men det här händer inte. Jag har jobbat några år. Det här är alltså 3 år sedan. 12, 11, 10. Jag hade jobbat 9 år. Men det här är nog första gången jag är vettskrämd i polisyrket. Jag har ingen larmknapp. Jag har inget tjänstevapen. Jag har ingen pepparspray. Ingen batong. Ingen skyddsväst.
Och du är
i Kabul. På plattan tidigt i morgon. Och situationen är utom kontroll. Folk blir slagna, kriminalvårdare har skador. Och det ligger folk och slår på planet. Folk har rivit av sig skjortan och skriker och vrålar. Och kommer ett vapen lös nu?
Mm.
Jag kunde se ett vapen på en afghansk polis. Då är det kört. Då blir det skjuta av. Och alla liksom är tilltuffsade som står där nere. Och som jag sa, kabinpersonalen och piloten hade låst in sig. Och det här böljar fram och tillbaka. De försöker ta sig upp för trappan, motas tillbaka. Och folk skriker, det är som ett slagfält. Någon ifrån kriminalvården försöker liksom samla trupperna igen. Liksom, att vi måste hålla, ingen får gå ombord.
Och alla var ute då?
Ja, och det var 13 personer som var... Men någon, som sagt, fick ju slog på planet och vi visste ju inte hur mycket de hade liksom, med vilka tillhyggen. Det låg armeringsjärn i ett hörn där och cement och sådär. Men efter en evighet som man känner, det kanske tog 20-30 minuter av slagsmål,
mm.
så kommer det mer afghanska poliser och bringar ordning.
Okay.
Och tar med sig allihopa.
In i den här bussen?
Ja,
då,
och åker iväg. Och sen var det klart.
Då står ni, är ni svensk personal där med andan i halsen?
Ja, andan i halsen. Och jag minns inte vad mina dokument blev av. Jag tror att de gavs till någon som sen gavs till någon afghansk polis och så åkte de. Och där står vi tilltuffsade. Piloten kommer ut och han måste ju tanka.
Just det.
Så vi måste ju åka i en buss och ställa oss en bit där det är dödstyst. Folk har blessyr och håret på ändan och... Och liksom, hur gick det bra för dig? Gick det bra? Var det någon mer som såg han som låg under flyget? Och jag bara, ja. Hur länge låg han? Kapten ville reda på.
Ja, just det.
Är det någon som har sett något tillhyggen in i motorerna? Eller liksom, nej, för kapten måste titta, men vi måste ju lyfta. Och vi går ombord igen. Och lyfter dem mot Cypern då. Och det är dödstyst i planet. Och jag minns... En kriminalvårdare som jag hade åkt med några år tidigare på verkställighetsresor. För detta, han hade spelat hockey stor. Han kom raglande och ställde sig och tittade på mig. Daniel, va? Ja. Det är det jävligaste som har hänt. Det är det jävligaste. Och mumlade och så gick han längre bak i kabinen. Många liksom... Det var helt tyst. Och så landade vi på Larnaca. Och då var det ju debriefing. Och kriminalvården var ju fantastisk, man säger. De hade flygit ner folk ifrån Stockholm.
Oj.
och stor tvingande debriefing, alla, ja, men som vi är van inom polisen.
Mm.
Vad kände du? Och folk bröt ju ihop det. Det visade sig att jag hade ju sett en bråkdel. Jag skyddade ju dokumenten. Men folk hade ju fått rejält med stryk, va? Och var livrädd för att vapen skulle ha...
Ja, såklart.
Har kommit lös.
Får hoppas att det inte var några repor på de där dokumenten sen då.
Ja, det vi tänkte på vid starten, hoppas ingen cement emot dem eller någon armeringsjärn eller någonting. Men jag minns, jag kommer in på hotellrummet, jag stoppar in någon så här turkisk konfekt i munnen och tänkte, jag måste ringa Kristin. Och då är det så här, man kommer tillbaka till verkligheten, liksom ont i kroppen, lite stressad fortfarande, och så, ja, Kristin, hej, det är Dan. Nej, men jag kan inte prata, jag står på en trafikkontroll i Tierp. Är det något allvarligt? Ja, men vi hörs sen. Ja, men okej. Okay. Det... Och så sen berättade jag för Kristina. Och bara, oj. Det här, som jag sa, det var första gången jag har sagt till många att jag höll på att skita på mig. Jag var livrädd. Och jag sa, det är ingen mening att spela stursk. Jag var helt... inte paralyserad, men jag tänkte att jag dör snart.
Mm.
Snart kommer ett vapen lös.
Just det.
Och jag är i Kabul. Jag är inte i Säffle eller Kilafors eller Söderhamn.
Hur mycket tror du det påverkade att du var på en helt okänd plats? Du hade ju knappt ens stått på marken i Afghanistan innan du bröt loss här. Hur mycket påverkade det att du redan innan kanske var... inte visste riktigt vad det var, så att säga.
Nej, men det påverkar nog jättemycket.
Mm.
Just det där att man lever, det är mycket förarbete.
Mm.
Det är mycket media.
Mm.
Det är kontroversiellt.
Mm.
Vi ska vara humana och det är vi jättebra på. Det tycker jag vi ska vara stolta över. Vi gör svåra situationer på det bästa möjliga sätt.
Mm.
Men 7 veckors förberedelse, en liten son hemma.
Mm.
Och just det där... Det är tillräckligt svårt att lämna familjen liksom ibland och åka inom landet. Men ursäkta mig språk, fan i mig. Alltså jag älskar mitt yrke, men vad har jag utsatt dem för? Mm. Visst, jag kan dö, va? Men de blir kvar hemma.
Mm.
Och har jag nu liksom signat upp mig för att åka till det här stället med de här dokumenten liksom, och hamna i slagsmål på plattan i Kabul? Utan hjälpmedel, eller jag sa det, vad var larmknappen?
Mm, saknade den?
Ja, jag saknade den, men goda kollegor inom både polisen och kriminalvården, vi gjorde det bästa vi kunde.
Mm.
Men det är närmaste krig jag har kommit, och närmaste liksom nära döden upplevelse, att känna att kommer ett vapen lös? Nej. Mm. Kommer flyget att hålla när vi lättar härifrån? Vad har hänt med det? För folk låg ju under och vrålade och slog.
Hur skönt var det när däcken tog mark på Arlanda? Då, när
det var... Det är nog... Man går i vardagen och man gnäller och man irriterar sig på vissa saker. Man är trött och less.
Mm.
Jag brukar ibland tänka tillbaka på hur skönt det var att komma hem.
Mm.
Att ha den här lilla grabben eller sambon som sa liksom, skönt att ha det hemma.
Då vet man vad som är viktigt i livet.
Ja.
Mm.
Jag åkte dit igen. Men då gick det bättre.
Den historien får vi lyssna på en annan gång. Och jag antar att den inte är lika spännande än den här.
Det var.
Du nämnde när ni åkte in mot Afghanistan och du såg bergen där och du tänkte lite på Rambo och film och sådär.
Ja.
Men om du lämnar den här verkligheten och vi pratar om polisfilmer.
Ja.
Vad säger du om det? Svenska polisfilmer till exempel.
Kristin nickar på nej, jag klarar inte av det.
Du klarar inte av svenska?
Nej, jag gör inte det.
Varför inte då?
Jag stör mig på formalien. du är arresterad. Eller hämta in honom. Ta in honom. Ja, men man fattar
det. Sådana små grejer alltså.
Jag stör mig. Och så sen har vi nu en betecknad farlig gärningsperson. Varför i hela friden går Gunvald Larsson först när han har piketen eller NI bakom sig? Det är också en sån här hem till familjen, eller han kanske inte har familj, Gunvald Larsson, men Nej. Och var är F-ledarna? Beslutsfattarna just i det här? Det.
Uh-huh.
Kommissarie Bäck, ja, men är du också F-ledare? Leder du den här? Det är väl en åklagare, va? Nej, men det, ja, det är så löjligt, va?
Men det är jätteroligt, därför att jag har också vänner som tänker lite som du. Jag kan också släppa det för underhållningens skull. Men visst så är det väl så att man märker att det är lite fel. Jag tror till och med, undrar om det är lagets namn när de slänger upp några verktyg och säger så här, ja. Sätt in han för förberedelse.
Du får ta in han på förberedelse.
Ja, det får någon förberedelse.
Ja.
Ja, det är klart. Det tycker
och vakthavande eller SB, liksom, han säger väl någonting i stil, men jag vet inte vad åklagaren kommer att säga om det här.
Ja, precis. Så ibland blir det såklart. Men om du måste kolla på någon polisiärt i underhållningsväg, vad kollar du heller på någonting utländskt då? Eller?
Ja, det gör jag. Jag älskar ju, jag alltid älskar Mors. Och börja komma och gilla den här, vi har ju tittat på Kristin här, den unge kommissarie Morris också. För det är lite grann, det är en annan tid, i alla fall den unge Morris, en annan tid, ett annat land, andra juridiska förutsättningar. Men även de med den äldre Morris, det är också ett annat land, andra juridiska förutsättningar. Jag kan ingenting om den anglosaxiska rättsväsendet, det kan vara hur som helst, så det är bara ett nöje. Men att, nej, jag klarar faktiskt inte av Beck och jag ber om förlåtelse, men det går.
Nej, bara. Du behöver absolut inte be om ursäkt. Man får tycka illa om vad man vill. Alltså.
Sen är det lite grann också det där med att jag skulle ju önska, allt handlar om mord.
Mm.
Tänk att kunna vara en producent, regissör eller manusförfattare som gjorde ett intressant case om ett ekobrott. Nej, men, eller ett bedrägeri.
Det, ja, men ingen, finns det inte det?
Ja, men gör det. Men
nej, det är
klart, ingen
jag
dör.
Tänkte på det här Ocean's 11, men ja. Det är ju lite mer kanske rån ändå.
Men trissa upp det här bedrägeriet eller den ringa stölden. Nej, det är för simpelt. Ja. Men någonting som inte har, att man måste ha hjärnan.
Ja, jag fattar.
Det, och göra det juridiskt korrekt, men att det blir spännande och begripligt.
Mm.
Det längtar jag efter.
Så om du lyssnar nu och jobbar som manusförfattare eller någonting, så skriv en spännande deckare om ett bedrägeri. Ja, men jag tackar Daniel för att jag fick hugga dig här när kom fram att Kristin Sambo också var polis. Jag tänkte, då spelar väl in två avsnitt på raken.
Det var bara kul. Det var roligt att få vara med. Och
stort tack.
Gästa ditt program.
Tack. Stort tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Glöm inte att klicka på gilla på Facebook, på vår Facebook-sida där, för att få lite mer info. Till nästa vecka, ha det toppen, så hörs vi då. Hej då!